Varmt välkomna till den här podden om social hållbarhet och trygghet. Varför är social hållbarhet och trygghet viktig när vi planerar, bygger och utvecklar bostadsområden? Ja, ni vet, med pandemin i färskt minne och ett rasande krig runt hörnet är frågan högst aktuell och relevant. Kanske den allra viktigaste för oss inom bostads- och fastighetsbranschen. Som vi vet så vill alla ha en ökad trygghet och särskilt då kopplat till det egna boende. Innan den kris som finns nu har också social trygghet varit i fokus förstås. För många är grannar extremt viktiga för att skapa social trygghet, exempelvis i bostadsområden. För känner man sina grannar... Förr så kände man sina grannar. Barnen lekte ute tillsammans på gården och det fanns en interaktion. Genom att ändra vårt sätt att umgås har också upplevelsen av social trygghet i vår närmiljö förändrats. Hur ser vår upplevelse av social hållbarhet och trygghet ut? Det ska vi ta reda på i den här. Så varmt välkomna till deltagarna. Ska vi börja med en liten presentation? Och då vill jag att ni presenterar er utifrån vad ni gör, tycker och tänker kring frågor som rör social hållbarhet och trygghet. Men även förstås vem ni är och vilken organisation ni kommer ifrån och befattning som ni har. Så ska vi börja med dig, Mikael?
Ja, tack så mycket. Mikael Löfqvist heter jag och jag är ju då vd för Timrå Bo som är allmännyttan i Timrå kommun. Och vd för mig, det betyder välkomnande direktör. Mitt uppdrag är att hälsa människor välkommen hem. Och det känns som ett väldigt viktigt uppdrag när man då är leverantör av människors hem och därmed också den trygga bostaden så att säga. För mig präglas ju social hållbarhet av det här mantrat att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och där ser jag att vi som leverantör då av hem och trygghet är en viktig aktör. Och just genom att vi är allmännyttan så är det många som bor hos oss. I Timrå är det ungefär 20% av medborgarna som bor hos oss. Så att jag ser att vi har ett viktigt uppdrag och en stor möjlighet att påverka.
Tack. Vi går vidare. Tobias... Karlström.
Tack så mycket. Ja, Tobias Karlström heter jag och jag är konsult och arbetar på ett företag som heter Urban Utveckling. Och vi jobbar väldigt mycket med social hållbarhet i ganska bred bemärkelse. Primärt sett så kan vi säga att vi är ett analysföretag. Och vi jobbar med att ta fram olika lägesbilder och strategier för hur man kan arbeta lokalt med till exempel ökad trygghet och ökad social hållbarhet då. Ofta nära fastighetsägare och ja, kommuner och branschorganisationer då. Lite kort om jag tänker om social hållbarhet då. För mig handlar det väldigt mycket om att lyfta lokala krafter och att man kan jobba objektivt och systematiskt med att ta fram just lägesbilder, kolla på statistik och kolla på utvecklingstrender och förse beställaren då helt enkelt med ett sakligt underlag så de kan fatta beslut eller ja, hjälpa aktörer till att stärka tryggheten i området för ja, hyresgästerna eller vilka det ännu må vara.
Ja. Cornelis.
Ja, hej. Mitt namn är Cornelis Utenbogart. Jag jobbar som stadsplanerare och forskare vid Stiftelsen Tryggare Sverige. Och det är ju en tankesmedja. Men ja, vi jobbar med en hel del olika frågor kan man säga. Men allt har ju fokus på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Både utifrån ja, det brottsförebyggande perspektivet. Så, men också när det handlar om brottsdrabbade. Så när saker och ting redan har gått illa kan man säga. Där försöker vi också erbjuda stöd. Men ja, jag är ju utbildad stadsplanerare och har ju mycket fokus på det här med ja, hur det fysiska rummet är uppbyggt och hur det då egentligen skapar förutsättningar för att man kan skapa en trygghet eller hur man kan förebygga brott. Så utifrån det perspektivet tänker jag att det här med social hållbarhet att det pratas ju mycket om social hållbarhet när vi pratar stadsplanering. Det har varit lite en sån där flummig term som alla har pratat om de senaste, ja, kan säga 10 år kanske. Men i och med de globala målen och Agenda 2030 har det dock lite konkretiserats, så det är väl bra. Men fortfarande är det lite sån där ett stort begrepp som inte riktigt alla vet hur man ska ta sig an det. Och det tänker jag att det här med trygghet är ju väldigt grundläggande när det handlar om social hållbarhet. Och att det är en av de här, om inte den största eller det mest viktigaste, men i alla fall en av de här grundstenarna som vi måste bygga på. Och annars kan vi inte uppnå någon social hållbarhet. Så det är väl lite ett perspektiv att ha i.
Precis, tack för det. Vi kommer tillbaka till det också lite tag. Men först så Camilla skulle presentera sig också.
Tack så mycket. Camilla Hjältman heter jag. Jobbar som chef kundcenter på Mitthem i Sundsvall. Jag är ansvarig för koncepten. Bland annat har vi Sveriges största trygghetsboende hos oss. Vi har plusboende som är för de som är 50 plus. Och vi har ungdomslägenheter och studentlägenheter och vanliga lägenheter. Det som jag känner just där med trygghet, att det kan vara egentligen samma sak oavsett ålder och vart du bor, men det kan också vara väldigt varierat. Det är svårt att veta exakt vad som är trygghet för dig, vad som är trygghet för mig. Så det brottas vi en del med. Men spännande.
Mm. Ja, jag har ju jobbat tillsammans med de frågorna faktiskt i flera år nu, så det är väldigt spännande och viktigt det här med trygghet i sin bostadssituation. Så, men om vi ska gå lite närmare in på det här då, hur nuläget ser ut. Och till dig först då, Cornelis. Du har ju pratat lite grann om vad ni jobbar med i Stiftelsen för Tryggare Sverige. Men hur, på vilket sätt tycker ni att ni bidrar till att öka tryggheten? Och ja, gentemot hur jobbar ni med fastighetsägarna? Och på vilket sätt så tycker ni att, liksom, att de tar till sig de här idéerna och metoderna och det ni kommer fram till?
Mm. Ja, det kan ju vara väldigt olika kan jag säga till en början med. Men som sagt, ja, jobbar vi ju på både det brottsförebyggande perspektivet men också det perspektivet med att erbjuda stöd och hjälp, ja, när man behöver det helt enkelt efteråt. Men det har varit mer och mer de senaste åren att vi har jobbat mer och mer med det brottsförebyggande arbetet, och det kan vi ju säga, som ni nämnde, har det varit en viktig fråga. Det är uppe på agendorna, inte minst de politiska agendorna, mer och mer. Och vi ser också att kommunerna börjar få upp ögonen mer och mer för att man måste jobba med frågorna. Det brottsförebyggande arbetet, trygghetsskapande arbetet. Om vi pratar bostäder så är det såklart det kommunala bostadsbolaget som har mycket att göra med dessa frågor och som tar upp det som en viktig fråga oftast. Så det är som, ja, som en tankesmedje då, som en NGO, är vi mycket ute och försöker lobba för att ja, få aktörerna att ta tag i frågorna, att ta med det perspektivet och också försöka bidra med kunskap så att aktörerna, ja, har rätt utgångspunkter och att man får med sig, ja, men erfarenheter, och vi har ju en del forskning som vi baserar våra metoder på, våra analyser, så att man gör egentligen, att man i alla fall försöker göra rätt sak från början. Så det är lite ja, det är mycket kommunikation från vårt håll utåt, försöka berätta om de olika begreppen, om social hållbarhet, men framförallt trygghet såklart. Och då är vi alltid inne på den här skillnaden mellan säkerhet och trygghet. Det är ju en skillnad mellan hur vi då utsätts för brott samtidigt mellan hur vi upplever det. Lite som Camilla var inne på, det kan ju skilja sig från, ja, hur gammal man är eller till och med vart man bor eller vad man själv har upplevt i sitt liv eller vem man träffar på ute på gatan till exempel. Och då är det ju mycket fokus på den där situationella brottspreventionen som vi kommer gå in på sen också. Det handlar om att, ja, skapa situationer där vi känner oss trygga, där det är svårt att begå ett brott. Istället för att fokusera på att, ja, vi ska se till att människor inte ska begå brott, så kan vi skapa förutsättningar att det är svårt att begå brott. Så det är mycket vi jobbar med, och vi jobbar på en hel del olika plan också. Med allt från att jobba med trygghet inom skolan, kollektivtrafiken, men också såklart bostadsområden och det offentliga rummet, som är ju en, ja, men det kan man säga just nu är det den största delen av våra uppdrag som vi får in. Och vi är ju en NGO-tankesmedja, men vi jobbar ju både som också lite konsultliknande, där vi då inte tar ut någon vinst där, men så både lobbande verksamhet men också konkret uppdrag där vi då hjälper konkreta lokala aktörer med att göra analyser, ta itu med frågorna, identifiera problem och också sen hjälpa dem på väg med att ta itu med problemen.
Hur får liksom fastighetsägarna alltså vetskap om er och om era, alltså hur kommunicerar ni det och vilka medier är det som ni liksom kommunicerar via?
Mm. Ja, det är en bra fråga faktiskt, ja. Vi har ju såklart våra egna kanaler. Vi har ett nyhetsbrev som vi har väldigt många som prenumererar på det. Det vi får mycket respons på. Men också på våra sociala medier och sånt. Men annars är det nog mest att ja, eftersom vi lobbar ju på olika nivåer. Så vi lobbar både på politisk nivå. Vi har mycket kontakt med regeringen. Men också även lokalt eller på regionerna ska vi säga, så länsstyrelserna där man har de här brottsförebyggande samordnare som går ut till de olika lokala bostadsbolagen eller fastighetsägaren. Så det är väl en väg som vi når ut till. Och sen skriver vi såklart en hel del rapporter också själva, forskningsrapporter eller kortare broschyrer som vi är ute med, eller inte minst sådana här konferenser som till exempel Bomoro eller andra konferenser där vi är ute på och lär känna fastighetsägare.
Bra, tack. Om vi går vidare till dig då Tobias och till urban utveckling, och vad jag förstår så har ni en särskild kompetens inom situationsbunden brottsprevention. Så hur ser situationen ut? Alltså vad är situationsbunden brottsprevention och vad menar ni med urban miljö?
Mm, absolut. Jag tror att det jag kommer ta upp kommer nog beröra lite det som Cornelis var inne på tidigare här då, att med just situationsbunden brottsprevention då så menar man ju då att situationer är avgörande för att brott faktiskt uppstår. Och med situation då så i de flesta fall så menar man platser, men det kan också innebära vissa tidpunkter då. Och rent normativt när man kollar på det brottsförebyggande arbetet och hur det ser ut rent teoretiskt då, så brukar man dela upp preventionsarbetet i situationsbunden prevention och social prevention. Där social prevention jobbar väldigt mycket mot just den motiverade gärningsmannen som det kallas då, att man vill jobba med socialt arbete för att minska individers tendens till att eventuellt bli brottslingar då. Och det görs ju inom ramen för många inom välfärdssektorns funktioner, inom socialtjänsten, kriminalvården och mycket annat. Medan det situationsbundna perspektivet handlar om att minska antalet brottsoffer då, genom att utgå från hur den fysiska miljön är utformad, försöka manipulera den på olika sätt genom till exempel stadsplanering och arkitektur där, som Cornelis pratade om, för att göra det svårt för kriminella personer att lyckas begå brott och dessutom då öka trygghetsupplevelsen för offentligheten då. Och det kräver då att man har ett liksom operationaliserat definition av begreppet trygghet då. Och där tyckte jag också att Cornelis nämnde det väldigt bra, att man kan särskilja mellan liksom vad som är säkerhet, alltså den faktiska risken för att bli utsatt, och trygghet som handlar då mer om hur man upplever platsen då. Och ibland är det samma sak, ibland inte då.
Hur kan man påverka då den här upplevelsen av trygghet? Jag tror att det är viktigt det här med definitionen, att man vet vad som är vad liksom, som utgångspunkt. Men hur kan man påverka det då i ett bostadsområde? Och på vilket sätt kan ni ta hjälp av polis eller myndigheter för att liksom skapa en känsla av trygghet? Anser du?
Först och främst så tycker jag inte man ska börja med just polis och myndighet, utan först och främst så ska man jobba mycket med vad det som fastighetsägare normalt sett jobbar med. Och det handlar om förvaltning, och det handlar om att se till att det är rent och snyggt, och att man jobbar med gallring och tar bort högtstående vegetation, till exempel på gårdsytor, så att man ökar sikt på platser. Att man jobbar med att ha funktionell hantering av nycklar, tillträdeskontroll och så vidare. Och att man gärna jobbar i samverkan med andra fastighetsägare så man kan benchmarka och se till så att det hela områden får samma standard. Och därefter så är ju självklart det polisiära arbetet och kontakt med polisen väldigt viktigt. Och det kan man göra på lite olika sätt då. Vi rekommenderar ju ofta fastighetsägare specifikt då i områden som är kanske socialt utsatta då, att man jobbar i något som kallas för BIDS, alltså Business Improvement District, som är en modell för att jobba löpande med de här frågorna tillsammans med fastighetsägare, kommun, polis och kanske aktörer i näringslivet eller civilsamhället då. För att man ska få liksom en helhetsutveckling i områden och förstärka kommunikation. För kommunikationen är ofta där saker till brister. Man anmäler inte brott eller man litar inte på att det offentliga systemet kan lösa problemen och så vidare. Och för att svara på din andra fråga där om vad som menas med urban miljö. Ja, det vi menar är ju primärt sett då den byggda fysiska staden helt enkelt. Då. Den är en utgångspunkt för trygghet och säkerhet.
Just det. Ja, men att just det här i bostadsområden och hur man kan jobba med planering när det är viktigt. Då vill jag liksom bolla över frågan till dig, Mikael. Hur har ni jobbat med det här utifrån liksom Timråbos perspektiv? Och vad jag förstår så har ni ett projekt kring det här. Och sen också, vad är det som, på vilket sätt så kan man se att boendet kan kopplas till lyckad integration och etablering på arbetsmarknaden, så man kan ta rätt steg till?
Precis. Tänkte backa bara lite till Cornelius och Tobias här också och peka lite grann på det som ni bägge två pratar om och som jag kan uppleva för mig då som befinner mig kanske ganska ute i verkligheten om vi säger så, och myllan, så är det just den här samordningen och samordnade insatser som jag kan tycka är väldigt svårt för oss som enskilt bostadsföretag också att påverka. Vi blir en aktör och så finns det andra aktörer och så finns det kommunen och metoden för samordning känner jag är jätte... Därefter frågar jag någonting liksom som man måste utveckla, för att vi är ensamma, inte stark. Varje organisation i sig som jobbar med de här frågorna har resurser att jobba med sitt lite grann. Det finns inte riktigt... Viljan finns, men det finns inte riktigt resurser eller metod att samordna de här insatserna, tycker jag. Så att det tycker jag, och det kan jag se kanske att det minskar till och med faktiskt resurserna att samordna det här. Varje organisation, myndighet, företag är ganska tajt så att säga i sina ramar. Här tycker jag att det här är en zon som skulle behöva utvecklas på något sätt. Och vem ska ta lead och vem ska vara liksom sammanhållande? Det är lite lurigt tycker jag. Men om man ska hoppa ner på Timrå och Timråbo då, och kanske lite mer specifikt då, ett bostadsområde som heter Tallnäs som vi har studerat i det här BIA-projektet då, boende, integration och arbete. Så var ju det här en grej som vi kände att här har vi ett litet uppslag. Vi tänkte att vi tar hjälp Timrå kommun och Timråbo och Mittuniversitetet krokar arm här. Och så tittar vi lite grann på det här bostadsområdet. Vad har hänt här över tid? Och här har ju Timrå kommun och Timråbo en lång erfarenhet av att vi har haft asylboende och Migrationsverket sedan tidigt 90-tal skulle jag säga, kanske till och med slutet 80 någonting sånt där. Så ganska lång tid har vi erfarenheter av att Migrationsverket har haft inslussning via just det här bostadsområdet. Och vad är det som har hänt under den tiden och vad har vi gjort? Och vi har ju aldrig studerat det liksom uppifrån egentligen, utan som bostadsbolag så är man ju präglad av en vardag där man bara gör saker. Och vi gör ju precis de här sakerna som vi pekar på med fysiska åtgärder, buskar, träd, belysning, ordning och reda i källargångar, soprummen, säkerhetsdörrarna, liksom låsen, passersystem, skalskydd. Liksom. Allt det där är ju bostadsföretagen ganska duktiga på och vet hur mycket det betyder för den här, liksom, i alla fall det känns säkert här. Nästa steg är att känna sig trygg också liksom, och känna att jag känner de som bor i trapphuset och sådär. Men det vi kan se också det är ju att många har ju valt att bosätta sig här och bo kvar. Va? Och liksom man etablerar sig i Timrå och så vidare. Dilemmat som jag kan se och som vi ser det är ju att man fastnar ju också i integrationsfällan, eller vad man ska säga. Alltså det är viktigt att få ett jobb. Du måste ju kunna få ihop det här mellan du får ett boende, eller du lyckas fixa ett boende, du kan behålla ett boende. Du börjar lära dig hur det fungerar på orten och var liksom saker och ting finns. Men om du inte får ihop cirkeln och liksom kan också försörja det, så blir det inte ett värdigt liksom liv, eller om man ska uttrycka det. Och det är väl den triangeln som är så intressant, att just boende, integrationsfrågorna och en arbetsmarknad som fungerar med tolerans och hög liksom vilja att lösa utmaningar. Det är det vi ser liksom, att där skulle man, jag tror inte Timrå var särskilt lyckosam liksom, så vi sticker ut i den processen, men det funkar bra. Man väljer att bosätta sig här. Många får jobb, men många fastnar också i en sorts integrationsfälla skulle jag säga, och kommer inte vidare helt enkelt. Så där krävs även insatser kring arbete och försörjning och sånt för att få ihop både trygghet och säkerhet. Då blir social hållbarhet till slut.
Att det är en viktig del. Ja. Det är, vi ska prata lite mer och komma tillbaka till det när vi tittar på framtidsscenariot. Men det är en viktig sak som du lyfter där, med tanke på på hur många flyktingar som kommer nu också. Och hur det kommer att se ut framöver. Men jag vill spela över till Camilla här. Och lite grann utifrån, hur tänkte ni då på Mitthem kring det här med social trygghet och hållbarhet när trygghetsboendet på Skeppan byggdes?
Ja, och där bestämde vi oss tidigt, redan när huset skulle börja byggas, att det var jätteviktigt med de här frågorna. Just känslan av en gemenskap, att man hör ihop med någonting och att huset blir levande. Vi gjorde ju flera studiebesök runt om i jättefina trygghetsboenden som var i princip helt döda. Man såg inte en människa. Det kunde vara en jättefin vinterträdgård, men inga boende där. Då har det ju liksom inget syfte. Och det kände vi att så vill inte vi ha det. Så vi har sjukt fina gemensamhetslokaler, de har vi. Och vi fick till det här med att faktiskt få de boende att själva aktivera sig. Att göra egna aktivitetsgrupper, att ha träningar, att ha bollgrupp, att ha en trädgårdsgrupp, att ha en bokklubb. Alltså massor med sådana saker. Och då får vi den där samhörigheten, gemenskapen, drivet. Och det är det som gör att tanterna fixar hår och tar på sig läppstift på morgonen, tror vi. Och det funkar ju. Det har vi ju faktiskt på papper. Det har vi ju forskning på, Edith.
Absolut. Det där har vi studerat. Hela det där sammanhanget kan man säga. Spännande.
Och det var också roligt att innan de flyttade in så hade vi ju kontakt med er också. Vi började ju projekt innan man flyttade in, och det var ju i princip ingen som sa att de ville engagera sig i någon form av grupp eller aktivitet eller driva någonting. Och så är ju inte verksamheten, utan vi har ju jättemånga som driver och kommer med förslag och gör grejer. Och det är vi ju jättetacksam för. Och huset har vi är inne på sån här omblomning nu. Det var en liten svacka där ett tag, men nu har vi nya tag och det blommar som tusan.
Ja, det var väldigt fascinerande. Det var fascinerande där som forskare också, att se att när vi tittade på enkäten första gången så såg vi att det var 97% eller någonting som sa att de inte tänkte leda någon form av aktivitet. Och så kom vi tillbaka efter 3 månader, och då var det, jag tror att det var 7 grupper igång redan då och full fart. Så att ja.
Det var tur inte vi visste där då att de tänkte så innan de flyttade in, för att vi trodde att de ville göra saker, så att vi utgick ifrån det. Så att, ja, det är ju lyckat. Vi märker ju att de har ju fått minska, alltså hälsan är ju densamma, men känslan av att må lite bättre har ju faktiskt visat sig på minskad hemtjänst till exempel.
Som jag har sett genom åren också, att den sociala tryggheten gör att folk mår bättre också då att det ger sig uttryck i hälsoeffekter i någon mening. Ja, men med det så går vi in i nästa del av det här samtalet, och det kommer att handla lite mer om framtidsscenarion. Och där tänker jag så att jag ställer några frågor här nu, så får ni se vad får svara liksom, den som vill svara. Och man börjar då med den här frågan om man vill nå social trygghet och ökad attraktivitet i ett bostadsområde, hur gör man då på bästa sättet utifrån det läge som vi har idag? Det här knyter ju an lite grann till det som du sa också, Camilla, lite att, ja, hur gör man, hur tänker man för att kunna skapa förutsättningar för liksom, att den här typen av områden kan liksom formas så att de blir attraktiva också att bo i. Vem har några tankar kring det?
Jag kan säga något. Vi har ju flera projekt pågående nu. Och det en av sakerna är faktiskt att fånga de som redan är unga. Alltså få in de unga på ett sommarjobb. Få in de unga i en fritidssysselsättning. Att fånga dem redan där gör jättestor skillnad. Så det jobbar vi jättehårt på. Men sen är det såklart inte bara en sak, utan det här är ju komplext. Man behöver ju göra många saker samtidigt. Men det är en av de saker som vi gör just nu.
Mm. Någon som vill kommentera på det?
Ja, gärna.
Okay.
Ja, nej, men jag är också inne lite på samma linje. Ska man kunna leva i ett samhälle och känna sig så att säga som en del av samhället, så jag tror att arbete och aktiviteter är lite av nyckeln. Och tittar man ner tillbaka i ett sånt här bostadsområde som vi har studerat i BIA-projektet, så är det just den här känslan av någon form av självförverkligande. Att jag kan få ihop mitt livspussel. Mamma och pappa går till jobbet på morgonen, jag går till skolan. Det finns aktiviteter efter skolan, mamma och pappa kommer hem. Man har mat på bordet, man kan betala hyran. Allt det här är så himla viktigt för någon form av självkänsla hos varje familj, varje individ. Och det tror jag också är grunden i att man fungerar på en plats, om man säger så. Sen är det en utmaning. Om vi tar Timrå kommun som kanske lite mindre bruksort, så är min känsla av toleransen på arbetsmarknaden något lägre än i en storstad. Och det här gör ju att man fastnar, som jag sa, i den här integrationsfällan lite grann. Och här tror jag att det är väldigt viktigt att jobba med liksom synen på kompetens och kompetensförsörjning på en plats. Det är ett långsiktigt arbete, men det tror jag också är en nyckel i utvecklingen av den sociala hållbarheten, så att säga, i sitt helhet.
Ja, Cornelis.
Ja, jag tänker också, det som Camilla och Mikael har tagit upp så också är ju jätteintressant och stämmer ju ihop med typ forskningen också, om vi kollar på den där behovstrappan som Maslow tog fram för, jag vet inte, typ 100 år sedan kanske, men där han också säger att ja, för oss att kunna egentligen uppfylla våra drömmar som vi har i vårt liv, så måste vi först ha den där basen, fundamentet, med att vi kan ha mat och vatten. Och sen måste vi kunna ha den där säkerheten och tryggheten redan i andra steget. Det är en av de här säkerheten är ju ekonomiska inkomster, så att säga. Men också att inte känna sig utsatt eller ha andra typer av säkerhet och trygghet. För att sen kunna vara då, kunna engagera sig i lokalsamhället, att kunna vara en del där. Och till och med kunna känna ett ansvar i nästa steg och sen kunna egentligen bosätta sig där man vill bo. Där man känner att man kan göra det man vill göra, helt enkelt. Och såklart, då ligger ju trygghet och säkerhet som en av de här grundpelaren i egentligen vår livskarriär, kan vi säga det. Och det är också lite intressant utifrån det där som Mikael sa det med integrationsfällan. Vi har ju också den andra sidan, den där lyckoparadoxen. Där vi då, istället för att vi då försöker behålla folk i ett område, så bygger vi andra områden som är mer attraktiva. Så när folk då får ett bra jobb och de får mer pengar att spendera, de kan kanske köpa en större lägenhet eller kanske till och med ett radhus, då flyttar de ifrån det där området. Så då blir egentligen bara de som bor kvar, det är ju de som har det lite mindre, som kanske är lite mer otrygga, som inte riktigt känner att de vill engagera eller kan engagera sig i samhället. Så det är en liten ond cirkel där. Så från de båda håll tänker jag också att vi kan ju inte skapa en social hållbart eller trygg, attraktiv, ett sådant bostadsområde. Om vi inte jobbar med att i första hand då se till att vi får de mer grundläggande behoven, men i andra hand också se till att folk kan stanna kvar eller att man inte känner att man behöver flytta därifrån för att man har det bättre ställt, helt enkelt.
Bra, så man måste tänka på helhet liksom, hela livet och helhet.
Ja, verkligen.
Ja. Tobias, du ville säga någonting.
Mm. Jag kan säga att vi använder faktiskt Maslows behovstrappa som analysmodell när vi gjorde en studie just om segregationseffekter i en kommun i Stockholmsområdet då. och jobbar nu lite med att ta fram lite rutiner hur man ska jobba mot de här problemen som är kopplade till, ja, till ofta till segregation då, när vi till exempel pratar om otrygghet, brottslighet och så liknande. Och jag tror att vägen framåt handlar mycket om samverkan mellan olika sektorer då. Alltså det måste finnas en transparens mellan kommunen, bostadsbolagen, föreningslivet, näringslivet då, att man kan enas kring vissa gemensamma mål som man kan jobba med tillsammans då. Och det förutsätter ju då i grund och botten att man kan jobba kunskapsorienterat, att man kan ta fram lägesbilder som är objektiva och där man helt enkelt kan försöka kartlägga vad kan en viss aktör göra i det här spåret då. Och sen mycket av de här faktorerna hänger ihop, till exempel har man en god funktionell fysisk miljö genom en god stadsplanering, jo, då har man också goda förutsättningar för att till exempel eller ha mer aktiviteter. Det kan handla till exempel om idrott eller det kan handla om andra saker liksom. Ja.
Så vilka samarbeten ser du då behövs liksom? Vem är det som man behöver jobba med för att man ska kunna åstadkomma det här liksom, med trygghet och känsla av trygghet?
Jag flaggar mycket för att jag tror fastighetsägare sitter väldigt mycket på den kunskapen, och jag tror att man som fastighetsägare traditionellt sett är ganska underskattad i den frågan. Och därefter skulle jag säga att jag tror att föreningslivet är väldigt viktigt, eftersom att varje föreningsliv är ju unikt för de lokala förutsättningarna, och det är ofta där eldsjälarna finns då. Så det är jag att se som två väldigt viktiga aktörer.
Ja, Mikael?
Jag vill bara egentligen bekräfta det som sägs, men också reflektera lite grann över det aktuella läge som vi har nu. Dels hade vi ju då en pandemi som har pågått under lång tid, och där vi har sett tydliga effekter på till exempel ensamheten. Hur den påverkar kraftigt de som ofta bor, det är många äldre som bor hos oss, men också många unga som är ensamma så att säga. Och det har ju skapat oro, och sen eskalerar det nu då med den här Rysslands invasion då av Ukraina här, och inte minst då till exempel om vi ska ha något konkret, skyddsrumsfrågan har ju liksom inte varit på agendan. Helt plötsligt så blir vi nerringd över vilket skyddsrum ska jag gå till, hur fungerar det, ska man betala hyran om det blir krig, alltså väldigt oväntade scenarios för oss, va? Vi är ju tagen på sängen av de här frågorna också, men vi ser vad alltså kontentan av det här är, att man använder, alltså hyresvärden blir en jätteviktig kan man säga, nästan samtalspartner i många ärenden, utöver att liksom bara betala hyran och felanmäla spisen, så är vi en trygghetsinstitution eller vad vi ska kalla det för våra hyresgäster. Man använder oss som kanal till information väldigt mycket. Så där tror jag vi har en viktig roll också att tänka och faktiskt inse det lite grann.
En ny uppgift egentligen, och den som, ja.
Ja, den är inte ny, utan den bekräftas på något sätt vad viktig vi blir som aktör, som bostadsföretag. För vi sitter på mycket, vi är ingen myndighet, utan vi är mer trygghet. Mm. Och då liksom vänder man sig hit för att söka stöd i olika frågor.
Mm. Men det aktualiserar också ett samarbete mellan fastighetsägarna och myndigheten. Absolut. Som är ansvarig för, ja, när det är en kris då, som det har varit i 2 år nu då. Egentligen. Ja, och då kommer man över på den här frågan lite grann. Vad är det som vad behöver man tänka på eller lyfta då rent politiskt för att kunna bidra till social hållbarhet just i stadsplanering och boendefrågor? Nu tog du upp en sak här, Mikael, det här med skyddsrum. Jag känner ju också att det är en väldigt aktuell fråga liksom. Men vad mer är det? Vad är det liksom, vad ser ni för frågor som är viktiga i det här? Någon som vill börja? Ja, Tobias.
Framförallt att man jobbar kunskapsorienterat skulle jag säga. Jag kommer tillbaka till den punkten hela tiden. Men att man tar fram lägesbilder, gärna att det är mätbart så man har någonting att konkret att utgå ifrån, tror jag är väldigt viktigt för att få gehör i de här frågorna. Och sen att kolla vad det finns för vad ska man säga, nyttomaximerande effekter av insatser till exempel. Alltså vad tjänar fastighetsägare på att jobba på det här sättet? Vad tjänar hyresgästerna på att fastighetsägaren jobbar på det här sättet till exempel, tror jag kan vara en väldigt bra poäng att lyfta inom just fastighets- och byggbranschen.
Ja, Mikael, du ville kommentera på det.
Ja, jag är pratsam och gillar ämnet. Nej, men jag tänker att lyfta politiskt alltså förstärka lite grann metoder. Ja, det kanske är det Tobias är inne på lite, att vi jobbar metodiskt med frågorna och att man tar fram stöd kan man säga för de här processerna. För det är lätt att de blir lite eldsjälsdriven lokalt. Och det är jättebra. Men jag tror också att man behöver få upp perspektiven och som Tobias trycker mycket på, hitta den här strukturen i de här modellerna och i de här arbetssätten för att kunna liksom bocka av att det här fungerar bättre, det här fungerar sämre, det här ger resultat, det här är kostnadseffektivt och så vidare. Och det som är roligt tycker jag när man tittar ut lite grann i det som skrivs kring bostadsföretagens engagemang, det är ju att det är inte bara allmännyttan, det är ju nästan, det är ju de här stora privata jobbar ju jättehårt med de här frågorna idag och kanske till och med har lead i många här frågor faktiskt. Och det är väldigt roligt, så att jag tycker att kroka arm, det är nyckeln lite grann.
Precis, och det är ju som nätverksforskare så tycker jag att du har rätt i det, att man behöver liksom jobba tillsammans för att kunna nå längre, och att det också är ja, att det är väldigt viktigt i det här läget också nu som man är inne i. Ja, Cornelis.
Jag tänker också det som Tobias lyfter fram, det med att se på effekterna. Det är ju också jätteviktigt, för det tycker jag att vi ser också att det är nog, framförallt när det handlar om trygghet, ja, det är såklart det. Inte alla har den där tydliga definitionen för det man jobbar med, så blir det svårt att utvärdera också. Men vi ser ju att det är ju sällan. Det görs ju för få utvärderingar helt enkelt av olika insatser. Och det blir jätteviktigt, ska man göra en viss insats som bostadsbolag eller fastighetsägare, då vill man ju veta vilka effekter det har och vad man får ut av det. Då blir det extra viktigt med att också jobba strukturerat och följer den modellen med att men göra en tydlig analys, insats och sen följa upp också för att sen kunna justera. Och det tycker jag också är en av de här punkterna i hela den sociala hållbarheten egentligen, att det är det här iterativa, den där cirkeln som går runt. Det är inget projekt man håller på med egentligen, det är en process. Man identifierar ett problem eller utmaning som man vill lösa. Men sen måste man ju också följa upp det, för det kanske uppstår andra behov eller man kommer fram till att det kanske inte har haft full effekt, så man behöver göra ytterligare insatser. Och det är ju såklart att i den delen blir det ju ännu viktigare med den där samordningen och samarbete mellan olika aktörer. För kanske är det inte att man själv kan fullt ta itu med problemet, man måste ta hjälp från andra olika aktörer lokalt framförallt. Så jag tror att det är också en av de här nycklarna i hela trygghetsarbetet. Och jag kan också tänka mig att det skiljer sig också lite om vi pratar nu stadsplanering i stan. Jag menar, till exempel i Sundsvall, där mitt hem sitter, eller jämfört med Timrå, eller även ute på landsbygden. Det är ju också en skillnad vilka olika insatser man ska göra eller behöver göra. Så det är inte så klart att man kan ha typ den här mallen för okej, nu ska vi öka tryggheten här och då behöver vi göra det här, till exempel öka belysning, vi behöver sätta upp en fin lekplats och så blir det bra. Så där. Nej, det är ju, som vi var inne på i början, man måste kolla på platsen som Tobias sa, det är situationella och utgå ifrån det och sen kan man göra insatser och sen utvärdera. Den processen är ju så viktigt, om man inte följer det så blir det ju svårt att komma i mål i slutändan.
Ja, precis. Och jag tänker också som dig, det här med att utvärdera och följa upp och sen liksom tänka på vilka faktorer är det som påverkar. Även om de kan vara situationsberoende så kan man ju också med mer studier se liksom på vilket sätt de sammanfaller. Så att det här med mer forskning kring systematik och metodik kopplat till det här ser man ju som ett utvecklingsområde som kan hjälpa alla egentligen.
Mm. Ja, ibland kan jag tänka att det kanske skulle, en av de här aktörerna som gärna vill ha med, det är ju till exempel universitet eller forskare som på riktigt har en riktig grundläggande analys eller forskning kring hela insatsen. Att det inte bara är bostadsbolaget eller kommunen som jag följer upp och det egna arbetet till och med och sånt. Så.
Ja, vi har haft mycket att prata om och nu är det så att tiden är på väg att rinna ut för den här podden. Jag vill tacka er och för det här samtalet och också säga att HSB Södra Norrland och SER tillsammans med fastighetsbolagen i C-nätverket har skapat en mötesplats och ett erfarenhetsutbyte och dialog för framtidens hållbara boende. Och det här är alltså konferensen Bomorrow som kommer att arrangeras för tredje året i rad den 26-27 april. Och då kan man vara med både fysiskt på plats men också online, så att det är en sån här hybridkonferens. Temat i år är just fokus på hur man tillsammans kan öka tryggheten i bostadsområden. Och när den här titeln eller fokuset sattes så visste vi inte hur situationen skulle komma att se ut, så att det är än mer aktuellt idag än vad det var då. Flera av er som har deltagit i podden idag kommer också vara med på konferensen. Anmälningarna och möjligheten att anmäla sig har öppnats, så att ni är varmt välkomna att fortsätta det här samtalet. Vi kunde ju inte prata till punkt på alla frågor, men samtalet kommer att fortsätta under konferensen. Så varmt välkommen till på morgon.